When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Hej Sanna.
Hej Jan. Hur är läget?
Men nej, sådär alltså.
Vad är det då?
Nej, jag tycker att jag har drabbats av coronaångest.
Nu? Förlåt att jag skrattar, men det tog 3 månader innan poletten trillade ner.
Ja, men det handlar nog inte mer om det. Det handlade om att, jag menar inte att jag lever liksom ett struckat liv i vanliga fall, men jag lever ändå mitt på sitt sätt struckade liv. Men nu är ju allting totalt satt ur fas liksom. Mm. Så att det är så här, man vet inte om jobben ska bli av, de flyttas fram. Man är liksom en ambulerande tidsplanerare liksom. Mm. Och så är man så här, jag vill inte tjata, men när tror ni att det skulle kunna bli av då? Ja, och då är det någon gång i mitten av sommaren. Så det kommer ju liksom inte bli någon så här direkt ledighetssommar. Och jag tänker förra året så var det lite samma saker. För då skrev vi vår älskade kokbok, Söndagsmiddag med Ann och Sanna. Och då var jag i Marbella 2 veckor. Och ja, det gick väldigt mycket ut på att hitta olika ställen i Marbellas utkanter för att få ett nät. Så jag kunde skicka olika texter eller bilder och sådär. Så att jag kände lite så här. Och sen i förrgår så fick jag ett sms så här, ja, dina föreläsningar i Göteborg, så här, de är framflyttade till 6 och 7 oktober.
Mm.
Och det var ändå liksom det som har suttit och jobbat med liksom någonting jättemycket. Och dels var det liksom lite, ja men du vet, min sommarpeng.
Mm, gud ja.
Ja, och vadå, jag kommer inte kunna få in det gigget innan den 15 juni när vår bransch bara, ursäkta uttryckt, men så här, fucking dör. Och den är ju redan död, så att då kände jag lite så här.
Det är så bisarrt att det tar ju liksom 3 månader innan det ger effekter. För att vi är ju frilansjournalister, och för er som lyssnar alltså, det vet vi att vi är, men det är ju en bransch där man aldrig är bättre än sitt senaste jobb, och en bransch som hela tiden går ut på att man ska sälja in sina jobb, alltså knäck. Man kommer på idéer som man presenterar, pitchar och förhoppningsvis lyckas sälja. Och sen kan man ju hamna under stunder av livet där man är då extra åtråvärd eller het beroende på att man har gjort någonting riktigt bra så att alla rycker och drar i den. Men jag menar, det här är ändå ett kvarnhjul som du och jag har dragit runt i. Ja, jag sen jag var 26 och började frilansa och du tidigare än så liksom. Och det är en rätt osäker business, men jag kan säga att så här, som det är nu så har det aldrig varit, för att alla våra stora arbetsgivare har ju varslat i stort sett en tredjedel av sin personal på Schibsted, på Aftonbladet, på våra största kunder liksom. De enda som står stadigt fortfarande, det är Sveriges Radio egentligen och SVT, och jag har ju den stora turen att programleda Karlavagnen, men det gör jag ju bara under kontrakt årsvis. Så att man får ju se, allt är ju extremt osäkert just nu.
Och då blir det också lite så att när man är frilansare i tider av kris, då är det häppligt, då är man degraderad till att vara en frilansare på alla plan. Ja, men nu har jag ett viktigt jobb som jag går till, liksom 9-to-5, så att då är det så här, då får du liksom lägga manken till lite mer. Fast det är väldigt paradoxal inställning som det är precis tvärtom. Och jag tror att man har försökt köra is igång för att det ändå funnits jobb kvar. Sen är det vissa som Alexandra Pascalido som är sådär, går ut med att hon inte har ett jobb kvar. Liksom, hon har ingenting bokat fram till oktober. Och så kanske det liksom inte riktigt har varit för oss. Men det är ändå att man ligger i. Du och jag håller på att pitcha idéer. Alltså man pitchar en ny stor idé 1-2 per dag liksom. Så det är ju inte heller att man kan ligga på latsidan. Så jag tror att pressen, inte att det är corona, utan mer att det bara drabbade mig att säga, fuck, det här kanske pågår forever and ever. Jag menar inte att man är för fin och inte kan bryta bransch, men det var lite så här, när man hade någonting bokat och tänkte så här, ja, den är i alla fall kvar och den är min sommarpeng. Så bara, nähä. Och så hade hon som hade liksom bokat den, hon är ungefär lika oteknisk som jag, så hon hade bara skickat smset till den andra kvinnan som skulle vara med, så jag hade inte ens fått det. Så när jag skickade hela mitt upplägg till henne och säger, skulle bara vilja ha en liten beskrivning på det, hon bara, va? Men då har du inte fått smset, det blir ju inte av. Så då hade inte hon lyckats skicka det till mig, så att jag visste inte ens om det.
Åh,
ja,
det fan vad sukt, vad tråkigt.
Ja. Men ja, så att det blir lite också att det går ut över ens karaslog såklart och ens familj och... Ja, men, jag har bara känt mig låg, tycker jag faktiskt att jag har gjort. Och då blir ju män och barn stressade av när mamma gråter och liksom ser lite håglös ut. Då är det så här, hur är det typ? Ledsen. Okay, älskar dig, krama, pussa lite. Jag måste gå till skolan nu. Det här är liksom inte vardagsmat för mina olika åldrar på Karlslokar. Det liksom funkar inte riktigt när jag går ner i moll.
Men vet du vad jag tror?
Nej.
Det är det som är så här, om man vill se på coronan ur någon form av annat perspektiv än att den är bara hemsk och att det är ett jävla virus, utan tänker att det är ur något andligt perspektiv, att det här är något öde som vill säga oss någonting, så tänker jag att så här, för din del, det här kanske liksom är bra. Att du får hamna i ett läge där, det liksom, där du inte bara ska springa på och tjäna alla de här pengarna och jobba och supporta hela den här stora barnaskaran, och liksom, du har ju jobbat och hållit ett tempo som har varit helt sjukt så länge jag har känt dig, och jag har ju sagt till dig så många gånger att så här, jag förstår inte att du inte har väggkänning, jag fattar inte, alltså, du kommer snart att braka ihop, det här kommer inte gå så här. Och det här kanske är lite grann vad som behövs för dig, att det faktiskt inte går att bara springa på och tacka ja till allt, för att du också är en så här. Du är impulsiv och du tackar ja till saker för du tycker allt känns roligt och det är så kul och hopp och hej och tjo och tjim. Och så nu bara, nej, nu går inte det.
Men samtidigt, jag tycker det är så svårt. Jag förstår liksom filosofin i det där att så här, ibland måste man få åt sin smäll för att så här, ta och lugna ner sig. Men den är också svår, tycker jag. Det är så här, jaha. Men det, alltså, liksom, jag förstår att det går. Man kan ju säga downsize, märker hiten och diten. Men jag tycker att det är svårt, hur downsize man i sista minuten. Det är den som jag inte riktigt kan liksom samsas med. Alltså, annars kunde det vara så här, okej, men då gör vi så här nästa sommar. Då bara softar vi och hemma och bla bla. Men nu är det så här, man har planerat någonting och sen så har man liksom budgeterat och sen så försvinner hela jävla budgeten. Man bara, okej, wow, vad gör jag nu? Knypplar och säljer så här, ingen vill köpa ens tjänster eller? Förutom de ja, sexuella, men de är ju inte, jag kanske kan sälja till Mattis.
Sälja till Mattis, men han är inte tät ju.
Nej, det är sant. Äsch, det löser sig, men jag har fan varit riktigt låg. Alltså, du vet, så att man blir så trött när man blir deppig också, men så här, ligger lite i sängen och sen så bara boink, så kan man somna. Det kan ju, att jag skulle sova på dagen, den är ju bara så här skrattretande, men nu har jag varit så här, ja men du vet, och det, jag fattar att det är jävligt lätt att hemfalla åt det där, att man bara så här, nu ligger jag bara här. Och det kanske man inte kan göra någonting åt om man mår riktigt dåligt, men det finns någon lockelse i att bara så här, buckle in och så här, tune in och krypa under täcket och ligga och kolla på normala människor liksom.
Är det inte den känslan som når när man känner så här, fan jag, alltså när man, du är också trött, du är fysiskt trött, du har liksom fött de här barnen, du har haft småbarn i jävligt många år och så liksom, du jobbar och du står i och så har du liksom näsan ovanför vattenytan och så helt plötsligt så krävs det en så här enorm jävla downsizing och en så här, du ska helt tänka om kring din sommar här nu som du ska försöka fixa för dels dina fem barn, att du själv ska få återhämtning, det är logistik med både lägenheten och sommarhus och liksom bil och ja, men det är jävligt, det är ett heltidsjobb bara att fixa en sommar för sina fem barn, det är, så är det ju. Och så ska du då bara helt plötsligt tänka om och det är sjukt ansträngande. Och du är redan trött, så det är klart att jag förstår precis den där känslan av att säga, fan jag orkar inte, ingenting mer orkar jag, nu lägger jag mig bara här. Nu orkar jag. Och, så, ja.
Och jag tar på mig det mesta själv, att det är lätt att så här, kasta skit på sin familj när man känner sig, jag ska säga, när man känner sig otillräcklig. Men då tycker man också, jag tänkte bli när du och jag poddade i söndagskväll, och klockan var ganska mycket, typ 11:30. Och helt plötsligt sitter det liksom fyra bortskämda jävla ungar och snubbe inne i vardagsrummet där jag poddar. En står i kalsonger som Vanheden och bara, kan jag få min laddare nu, Mattias? Ossian vill ha sin telefon, Dante är sur för att jag ska hjälpa honom med någonting, Ilon vill köpa en gympadojer. Och jag bara känner så här, de klampar fan mig rätt in i mitt jobbliv, i mitt känsloliv, i mitt sexliv. Så de är bara, de bara klampar in överallt. Var jag än är så är det liksom en öppen dörr, tycker de till mig. Jag är liksom, jag är fan en öppen dörr till allt. Och det blev så tydligt, jag hade velat att någon skulle tagit en bild. För där står de då alla fyra så här, med ett behov av någonting. Men alltså jag sitter ju liksom och poddar med dig, men det är inte relevant. Det är så här, utan nu skulle de kliva in genom någon av sina dörrar där det fanns liksom något av deras behov som skulle här, tillfredsställas eller på något sätt mildras. Eller det var liksom ingen riktigt som brydde sig om vad det var jag höll på med. Okej, om jag hade legat och badat, det kanske hade varit en annan grej, men nej, det var liksom väldigt uppenbart för mig att så här, deras behov ska tillgodoses. Så då kände jag så här, men gud, nu är det 1833 igen. Nu var det ingenting. Det blev en kris. Och då blir liksom hela familjen beroende av liksom Eva. Då kliver Adam tillbaka och liksom, då blir det som så här, ursprungsparadiset. Så här, mamman är där och jag vet inte. Det blev bara en konstig känsla. Att det blev så här, nu är det kris och då måste männen få sina liksom, behov tillgodosedda. Och nu måste de gå till jobbet och nu måste de det hit och dit. Och det måste man förstå. Och då undrar jag så här, varför måste man förstå det 2020? Jag är inte så sugen på att förstå det.
Men finns det inte, jag får, när du berättar det så får jag en bild, jag tror att det är Marie-Louise De Geer Ekman eller Marie-Louise Ekman som har gjort en bild på en mamma och så är det en bebis som suger på tutten och sen så är det en, liksom hennes man som står och suger på den andra tutten och runkar lite samtidigt, alltså något sånt där, att det är liksom så här, det är liksom så här, man är som kvinna så jävla intagen av både liksom barn som ska åt ens kropp på något sätt, alltså så äta faktiskt av en, och Sen den här mannen som då samtidigt har liksom massa behov som pockar på och som ska också då inta ens kropp på något sätt. Ja, men den är så mycket av hennes konst handlar ju om det.
Jag älskar hennes konst.
Jag älskar hennes konst. Det är så mycket som är så jävla talande med det. En man som kommer liksom med kuken på ett fat. Alltså en stekpanna, just det, han kommer med kuken på en stekpanna. Bara så här, hej, vad blir det för mat? Så en man som ska laga mat. Nej, men det är klart att han kommer med kuken i en stekpanna. Jag fattar känslan. Ja. Och det, jag tror inte att det är för att det är manspersoner du har bara, utan det är liksom för vuxna bebisar. Jag känner väl igen mig i den här gök-unge-känslan just nu. När man har tonåringar, för att alltså mina mellanpojkar, Olga är ju utflugen och vi har ju haft hade ju en skitjobbig period innan hon försvann ut ur boet så att säga, och nu är det bara ljuvligt. Nu får man liksom skörda frukten av att ha en vuxen människa som är ens vän och bara en helt fantastisk människa. Men det här innan, alltså tonårslivet, de är jättegulliga och allt sånt där, men de äter under huset och man får ju liksom inte allt det där som man får av ett litet barn, det vill säga uppskattning, kärlek, närhet och att de tittar på en som att man är gud.
Avgudadyrkan, ja.
Nej, det man får nu av det här tonårsbarnet, det är så här, äcklade ögon, titta på den, tycker att man bara är äcklig när man äter, de vill inte se ens fötter, de är så här, går och lukta på, du vet, så här, går och titta på mina händer när jag lagar mat, så bara, alltså du har skitiga händer. Man bara, nej, det har jag inte. Jo, det är skit där. Nej, men det ser ut så, för jag har liksom grävt i jorden och då går det inte, nej, men du vet, det är bara så här en känsla att, de ger en känsla att man är lite småäcklig hela tiden.
Smutsig.
Och att man är lite smutsig. Och sen vill de ju bara ha saker. De äter ju och äter och äter, både ur ens plånbok, ur ens kylskåp och ur ens liksom bilkörarkonto, ja, men allting, de vill ju bara ha gris, alltså äta upp en bokstavligen.
Men jag tycker det är svårt, man vill ju att de ska ha det bästa livet, man är ju beredd på att liksom slita ut sig dygnet runt för det, och sen så blir man skitförbannad, och nu är inte jag en skrikare på samma sätt som du är liksom. Jag kan, men att jag blir så här ledsen eller sur och det, och då blir de lite stressade och oroliga några minuter, men sen är det tillbaka på ruta ett liksom. Behoven.
Ja, men och sen den här devisen att så här, barn gör inte som man säger, barn gör som man gör. Och den jävla devisen måste jag bara vänligt men bestämt helt förkasta, för att mina barn, jag tycker till exempel att, ja, men eftersom jag då är en sån vad ska man säga, behovstillfredsställare som den medberoende personlighetstyp jag är, att jag har väldigt svårt att se andra människor som är i behov av saker. Jag har, istället för att ha svårt, alltså missbrukspersonligheter har ju svårt med, alltså de vill ha direkt behovstillfredsställelse. Annars så blir de sura, som du beskriver oss igen, liksom med så här blodsockerfall. Det är en typisk här, lite faktiskt missbrukspersonlighet. Nu ska vi inte diagnostisera oss igen med det. Det är skitmånga som har det. Och du fattar vad jag menar. Att man är så här, jag är så hungrig, och då bara kukar man ur fullständigt. För att man inte...
Och tycker att det är okej.
Och tycker att det är okej. Så här, oj, jag har inte ätit. Vi har ju många vänner som har det här beteendet. Som har hela sina väskor fulla med olika... liksom bananer och skit, för att de inte klarar av att få en blodsockersvängning. Jag har alltså aldrig förstått mig på. Men jag å andra sidan har ju då svårt att, när jag ser andra människor som har behov, då vill jag dit direkt och bara så här, jag identifierar ett behov hos någon annan och vill dit direkt och plåstra om och fixa och dona och greja. Och så är det ju då i min familj att någon säger att de är hungrig, då ställer jag mig direkt och lagar mat. Och samtidigt så får jag en sjukt så här, irriterad känsla över att, vad fan, kunde ni inte ha fixat någonting själva? Och ändå står jag där och lagar den där grytan för att jag vill att den ska vara god åt dem och så här. Men så har jag, och det är liksom ett klassiskt medberoende beteende. Och då har jag tänkt att det vore ju, då borde ju enligt devisen, de blir som man gör, innebär att mina barn gjorde likadant. Men det gör de absolut inte. Det är ju ingen av mina barn som har minst av tillstymmelse till medberoende. De har inget andra fokus överhuvudtaget. Det enda fokus de har är jag. I sann liksom barnanda, supernarcissistiskt. Fast nu tycker jag liksom att det börjar gå för långt upp i åldern på dem. Jag bara sa till dem, varför har ni liksom inte ens köpt en present till mig? Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var typ men när jag fyllde år, så var det. Micke var bortrest. Och han visste ju att jag hade fyllt år och hade väl fixat en blombukett och så här. Men mina två pojkar, 11 och 13 år, det är inte så att de är så här minimalt små och inte kan gå upp och typ göra en kopp kaffe på en bricka. Nej. Men det är liksom som att det skulle inte kunna ske. Jag har alltså fostrat faktiskt i mångt och mycket 4 extremt bortskämda personer. Och det är ett av mina och mycket stora så här spörsmål, att vi dels skäller på varandra att vi gör våra barn bortskämda, men sen han skämmer bort dem så mycket. Det är så vidrigt att se. Alltså, det är ju vidrigare att se det hos någon annan. Man bara, men gud, du förstör dem så mycket. Liksom. Bland annat hade de den här diskussionen. Det här skäms jag för att säga. Micke är väldigt sugen på att köpa en husbil plötsligt. Han är ju någon form av bilhandlare. Han har liksom gjort sedan han var 18 år. Långt innan han tjänade mycket pengar. Så köpte han och sålde bilar. Och gjorde det till en sport att kunna göra liksom vinst på en bil. Han letar efter så här speciella modeller och hitan och ditan. Och så har han lyckats bygga upp liksom en, ja, men någon typ av liten så här hobbyförmögenhet på det där faktiskt. Vi inte har någonting med hans övriga inkomster att göra. Och det är också en sport att det är bara pengar han har tjänat på sina bilar som man får återinvestera i andra fordon och sådär. Ja, men nu vill han då köpa en husbil. Och då kom han på att han då skulle sälja sin Tesla som han har. Han har ju då en Tesla, någon typ av modell. Jag vet inte vad det är för modell, men den är dyr och den är ju väldigt cool då, tycker våra barn. Nej, helt plötsligt så jag bara, men du skulle ju sälja Teslan. Nej, jag måste sälja den här bilen. Bara, varför då? Nej, för killarna vill att jag ska ha kvar Teslan.
Men sluta!
Nej, det är sant. Jag bara, men är du helt från vettet? Jag har ju en annan bil som vi kan åka som är 7-sitsig då liksom. Som vi får plats allihopa i. Den bilen duger gott. Nu säljer du den där, nu köper vi en husbil. Det är jätteroligt att ha en husbil i sommar. Nej, jag kan inte sälja den. Killarna. Du vet, han är så torsk på sina egna barn. Det är liksom helt sjukt. Så de styr och ställer honom och så tror han att han är en så här robust liksom pappa som sätter gränser. Och så här. Nej, liksom, man kommer ner så sitter foxen och käkar 3 chips till frukost och skålglass. Och jag bara, men vi sa ju det att vi skulle gömma den där. Ja, men det är bara idag. Så här. Alltid när han har den. Det ska vara superspecial. Och jag gör exakt samma sak dagen efter. Det är ju någonting med de där minsta barnen också. Att man bara så här, helt har givit upp. Det är liksom 3 stödchips. En flaska O'boy. Liksom, förstår du, han är 2 år gammal och får O'boy. Det har liksom inga mina andra barn fått. Och så lite Sprite i den här flaskan på resan. Och toppa upp det hela.
Ja, men jag tänker också att de man lever, alltså för varje barn så blir man lite, Frasse jobbar ju mycket med att han hittar gamla ostbollar på morgnarna. Så här, vet man, orkar inte ställa undan, så är det någon liksom liten ostboll. Men han har ju också sitt lilla gömme i köksön där han har liksom ett litet hörn där ostbollarna har åkt ur. Så att det ligger liksom lite lösa och med salta pinnar. Och där går han ju och hovar i Arla morgonstund. Nej!
Liksom, det är ändå rätt praktiskt. Jag tänkte på det, så här, men hur farligt kan det vara? Det är lite potatis, eller typ så här majsstärkelse, lite så här salt och typ frityrolja. Alltså, det kan väl inte vara helt värdelöst?
Nej, men det är bara inkonsekvensen. Liksom. Ja. Det är bara det. Att det, ja, det, är så här, det blir ju konstigt att det aldrig blir som man säger. Jag tänkte på det också när vi var ute och senare... när Igor fyllde år, att Micke, han ska bli så upprörd, nu plockar ni upp det där och ni har förstört det hit och dit, och han står och ruvar och heter det. Folk som inte känner honom kanske känns som gud, supersträng pappa, och sen går det 2-3 minuter och han plockat upp det där och hit och dit, och de gör samma sak igen. Man bara, men vad tufft det var, fast han är ju helt medveten om det. Han bara, nu står jag här och skriker och det låtsas någonting, men det kommer ju inte ske. Så det är liksom som att man på något sätt har kastat in handduken. Ja. Som att det blir liksom även ett skådespeleri inför sig själv. Det var som jag och Mattias bestämde då. Att, för när han är borta på morgonen, då kollar inte de på tv.
Nej.
Men när han är hemma så gör de det och käkar fram tvn. Och jag tycker bara så här, det ställer till det så mycket. Dels för Fralle som har liksom en livlig hjärna på alla sätt. Att han ska sätta igång med scenen så här... Det är liksom inget bra. Och då sa jag, han får inte se den här 13-årsserien som heter Power Rangers. Och jag fattar inte, han hittar de där grejerna och nosar upp och älskar dem. Så här, ja, men från 13. Nej, nu har mamma sagt det. Och han säger, åh, han är så arg och han är så stark pappa. Och sen går det typ 22 sekunder, så har man kissat, så kommer han ut så bara... Då sitter han där och kollar på Power Rangers. Och det är liksom, det är inte ens en kamp längre. Mm. Alltså kampen över, det är bara ett så här... Det är bara några ord på vägen. Och sen det läses ju såklart igenom av barnen på en sekund. Så att de vet att säga, de behöver liksom inte ens upp till kamp. Själv kunde man ju ändå vara att man... För jag kan tycka så här, om det är någonting som de verkligen vill ha, okej, okay, förklara det för mig. Det är så här, då blir det en... Ja, vi får battla om det här. Den som har bäst åsikter och är bäst övertygande vinner.
Mm.
Men de behöver ju inte ens försöka längre, känns det som. Även den här veckan så har vi vår fina medarbetare och sponsor Albert, eller Hej Albert som det heter på nätet. Det är alltså en matteapp som du kan ladda ner på nätet och som kan hjälpa dina barn att, ja, att inte hamna efter nu under covid-19 eller coronatider. Och tanken är då att... ja, hela appen är ju utvecklad av lärare, pedagoger, forskare och liknande. Så att den ska på ett lustfyllt sätt och pedagogiskt sätt och roligt och berikande sätt ska få barn och ungdomar att intressera sig för matte. Och det är ju faktiskt en liten akilleshäl här i Sverige, just matematiken. Eller vad säger du, Sanna?
Tuppen ja på den frågan. Men det är ju, man är ju förföljd någonstans av sina gamla risiga matteresultat som man hade i skolan, i alla fall jag. Matte är, det är lite kämpigt för väldigt många, i synnerhet nu när man har infört de nya målen. Det är många som sackar efter i matten och det är många som har svårt att nå de nationella målen just i matte. Och jag måste säga att Albert är ju som att dra en vinstlott, just för att den är utvecklad på det här pedagogiska och väldigt roliga sättet. Och den finns ju då i två utföranden, Albert Junior och Albert. Albert Junior riktar sig till barn mellan 3 och 9 år och Albert riktar sig till barn som är mellan 10 och 16 år. Och hela vår barnaskara, ja, förutom Foxen då, täcks ju in av det här.
Det är liksom too good to be true. Och det är faktiskt väldigt fin grafik också, vilket jag tänker att både du och jag tycker det är viktigt att det är
snyggt.
Fint och det är fina, ja, fint och snygga färger och roligt och det är liksom skapar någon nyfikenhet hos barnen och för de som är äldre så är det verkligen som en extra mattehjälp.
Mm.
Så just nu och tills vidare så är den här tjänsten gratis, så jag skulle verkligen rekommendera er också om ni vill ha lite egen tid med de där små.
Ja, men gå in på hejalbert.se. Prova den här appen, den är helt gratis tills vidare och det har Albert bestämt sig för att bjuda på för att de helt enkelt inte vill att barn ska sacka efter i matten nu under coronatider. Storartat, applåd!
Precis, man går in då och blir medlem och sen kan man bara ladda ner appen och ha på läsplattan eller telefonen och bara köra igång och ja, plussa och minusa och dela och dividera och allting, så... Tack, Albert.
Tack, Albert.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right?
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är en ständig pågående process att vara förälder. Och det är även en av mina spaningar den här veckan. För att jag nämligen blivit faster för andra gången.
Ja, just ja!
Min lillebrorsa har fått en bebis. Och ur så många perspektiv så har det varit så himla fint att få uppleva det. Jag har då träffat den lilla bebisen, det gjorde jag igår. Och det är bara så underbart att se två nyblivna föräldrar få sitt första barn. Dels för att man ser vilken så här resa de har framför sig. Att det händer så mycket med en att, genom att bli förälder. Allt det där som vi då har liksom, ja, men våra tonåringar med den här egocentrismen och den egna behovstillfredsställelsen hela tiden och fokus på sig själv och sitt eget och så här. Det sätts ju åt sidan direkt när man, omedelbart när man får en liten nyföding liksom. Och ser de här två personerna som bara direkt är så orienterade kring det här lilla, lilla knytet. Det är så fint att få se det hos en nära liksom familjemedlem på något sätt. För att man har ju tillträde till sin brorsa eller syrra på ett annat sätt än till exempel till en kompis liksom.
Ja, jo, så är det.
Och då är jag fick med mig därifrån som jag tänkte på så mycket och som jag också kunde relatera till. För de var liksom lite så här i chock över, dels var ett sånt här litet barn liksom, hur starka drifter de har och vilka starka behov de har liksom. Både av närhet men också att amma hela tiden i stort sett. Och det kommer jag ihåg var en sån här enorm chock för mig också. Att få amningen att funka och att man har liksom en föreställning om att så här, man får en bebis som man kommer hem med och så matar man den och sen lägger man ner den i en liten vagn eller en liten säng och sen ska den ligga där lite snällt och somna och så ligger den där i 3 timmar och sen vaknar den och så ska man amma den igen. Att det är liksom typ så, det var i alla fall min föreställning om hur det är att ha en bebis och så började jag fundera på så här, vad hade jag för, var hade jag lärt mig det här ifrån? Vad i vår kultur och i vårt samhälle har talat om för mig hur det är att handha en bebis. Och då kom jag fram till att så här, nej, det fanns inget tv-program när jag var liten som handlade om att ha en nyfödd bebis hemma. Det var typ så här, lekar med dockor, lekar med Barbies, typ så här, någon barnbok som hette så här, Janna får en lillebror. Och då beskrevs liksom bebisen.
Filip frågar var i min bok.
Ja, men då var det verkligen så här att de ligger i någon liten en tvättkorg och bara sover hela tiden och bara sover och så här. Ingen berättelse om amning liksom att så här, och sanningen är ju att du får en nyfödd bebis, den läggs upp på ditt bröst. Sen vill den inte lämna ditt bröst på säkert 2 månader. Alltså de ammar ju otroligt ofta. I alla fall under den första månaden. Vi snackar liksom ibland 2 gånger i timmen. Och sen ibland kan de så här däcka och sova några timmar. Men just att de ammar så jävla ofta och att det behövs för att få igång en fungerande amning.
Ja, ja.
Det minns jag att det var som en stor chock. Att det är så här, varför har ingen sagt det här? Och det var precis det min brorsas tjej sa. Så här, gud, det är ingen som har sagt att det är så här. Liksom att det skulle vara på det här viset. Att man är så här helt ockuperad av det här lilla, lilla bebisen. Att liksom så här, du får en bebis och sen kommer du ha den här som en liten apunge på dig i typ under 1 år. Eller till och med 2 år. Jag tycker ju Foxen fortfarande kör apstil. Liksom. Så fort jag försvinner runt hörnet så bara, mamma! Börjar han i panik liksom. Så i 2 år är man ju fullständigt som en apmamma i stort sett.
Om man inte väljer flaska då och delar på det.
Ja, men just att vi också har den här individualistiska kulturen och vi fostrade väldigt mycket till att så här, sova i egen säng och att ha våra kroppar i fred och vi är inte liksom fysiska på det sättet i vårt samhälle. Att det liksom krockar väldigt mycket med det här lilla nyfödda spädbarnets instinktiva behov av att vara en apa på sin mamma. Vi är ju apor liksom.
Ja, gud.
Håller du med mig? Förstår du vad jag menar?
Nej, men jag fattar vad du menar. Men jag tänker också så här att varken du eller jag kanske har gjort liksom... Jag tänker så himla mycket på Kerstin Thorvall senaste dagarna. Men just det där att man ska både vara liksom en fräsch mamma som gillar att ha bjudningar. Och sen ska man samtidigt vara en god mor. Och man ska samtidigt ändå försöka... Alltså det har ju ändå funnits sedan 60-talet när husmoden på något sätt kasserades. Och det är ju väldigt svårt att få ihop allt det där. Och det är lite som jag känner nu när jag är deppet. Man vill säga, egentligen vill man ju bara krypa ihop med sin bebis och ligga i sängen. Men just för att här, samhället kräver att man ganska snart ska vara uppe och... vara tillbaka på banan igen, så blir krockar det ju också på något sätt.
Vi måste gå emot våra instinkter på något sätt. Alltså, det finns ju, tror jag, en instinkt i varje kvinna också som säger liksom att så här, okej, nu får jag den här ungen, du får upp den på bröstet, nu ska den vara här. Men sen har vi en kultur som säger oss att vi kvinnor ska göra så mycket annat också. Att vi ska vara på benen direkt och springa ut och jobba, och så har vi hela liksom gänget, liksom feministerna som, ja men nu den, alltså jag är väl glad åt att Lady Damer och hela det gänget liksom, de här nyfeministerna eller vad man ska säga, ändå bejaka moderskapet på något sätt och inser att det har alltså de håller på med mycket så här attachment parenting och att man liksom bära i sjal och amma länge och sånt. När jag fick Olga, då var det ju tvärtom. Då var det ju verkligen så här, man ska ta 50-50. Det är inget fel att köra med flaska. Man bara så, typ så här, Dominika Persinska kommer jag att träffa. Hon bara, nej men vi har anställt en nanny som tar nätterna. För det orkar inte jag ta. Alltså det var, så, här, det var så jävla högt i tak med att bara så här, nej men jag har ingen lust att hålla på och vara begränsad av någon jävla amning. Och jag har ingen lust att, ja men du vet.
Men jag kommer också ihåg att Gwyneth Paltrows nattnanny
hade kommit till
nattnanny. Hon hade kommit till Stockholm för att ta hand om, jag behöver inte säga vilka de är, men ja men en stor affärskedjas arvtagare. Då kom hon hit och tog hand om dem de första 6 månader som mamman kunde få sova. Alltså det skulle vara min största mardröm. Det skulle vara så här, nej men döda mig hellre. Döda mig hellre än ta mitt barn ifrån mig under natten. Det är ju fortfarande så. Nu har ju Frans sovit i själv 2 nätter här och vaknat upp på morgonen så här vid 6:30 och mamma. Och då, alltså jag sov ju som en stock eftersom jag inte har sovit hela nätter på 18 år. Men det är ändå så här, min första instinkt är så här, att han är död.
Ja.
Ja, men för att han inte ligger bredvid mig liksom.
Mm.
Ja, så det är konstigt och jag är lite rädd för det där nu när min småbarnstid är över, att jag är så väldigt, ja men jag är så van vid att få det här påslaget oxytocin och hormoner, att jag lever liksom, jag lever med kanske en liten förhöjd lyckokänsla, jag tror jag har gjort det väldigt, väldigt länge och nu ska jag bli så här vem som helst. Så nu måste jag säga, kicka in min vanliga lyckohormon. Tyckte att det var ganska roligt i morse när vi, ja men först låg Mattias och jag lite så här, men alltså, det var inget sexuellt. Man ligger och tar lite på varandra. Han tog mig lite på bröstet och hiten och diten. Det var ingen sexuell anspelning. Det var bara lite så här smek i smek. Och så kommer Frasse och lägger sig. Då börjar han kladda på bröstet. Det var lite apropå Marians tavla. Att det är så här, ja, men allting går in i allting. Och sen så är plötsligt ska man säga då att människan kan inte vara så beroende. Den måste klara av att vara själv. Jaha, nej men det är väl inte så jävla lätt liksom. Men så tänkte jag på ett citat som Madonna sa på, för typ 20 år sedan. Hon sa att så här, ja, men det starkaste man kan göra är väl att man blir lämnad av någon som säger att de inte älskar en längre. Men att man inte faller totalt av det liksom.
Mm.
Att man har den där styrkan i sig själv, att man kan bli skitledsen och bedrövad och liksom, ja men, ens drömmar tas ifrån en hit och dit, men att man ändå står upp.
Mm.
Nu vet jag inte riktigt hur jag kom in på det, men jag känner att det är någonting som jag hoppas den här generationen får med sig, att så här, ja, du, särskilt tjejer, att så här, ja, du kanske hade en kille och han kanske dumpade dig, men så här, du står bra själv också. Det tycker jag att det tog första gången som jag kanske verkligen kände det, jag menar, nu lämnar, har jag ju ofta lämnat själv och så relationer, men att det är lätt för andra människor intern att man inte står stadigt och man är ensam. Och sen är inte jag någon ensam person, men jag tyckte ändå att det var någonting som slog mig där, att så här, visst, man kan liksom bli så jävla depp och man kan hit och dit, men man kan också fortfarande vara, man kan vara två olika personer. Man kan vara en hjärtekrossad människa, men man kan också veta att man klarar det. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, ja. Innan man har gått igenom det, alltså en rejäl dumpning och sen tagit sig upp ur det och åter erövrat på något sätt en egen platå där man känner att så här, nej, men jag kan faktiskt leva ensam och det går alldeles utmärkt för mig liksom att vara singel och inte orientera mig kring någon annan där tiden. Det är ju en sån där, tycker jag, en... Ja, det, vad kallar man det för? Nej, men liksom det är en, då har man ju kommit upp på en ny nivå i Super Mario-spelet livet på något sätt. Att så här, aha, nu klarade jag den superbossen. liksom, nu klarar jag av att vara själv. Sen vet man ju aldrig heller hur man ska reagera senare i livet. För att så här, alla relationer betyder ju inte lika mycket för en. Det är ju faktiskt så. Vissa relationer är ju lättare att lämna och sen så tänker man, jag tänker ju till exempel att det måste vara sjukt jobbigt att genomgå en skilsmässa när man har avklarat hela projektet familj. För att innan man får barn så handlar ju livet faktiskt, i alla fall gjorde det för mig, om att mejta med en kar som man kan bilda familj med liksom. Och när man då är färdig med hela den grejen, tänk dig själv om det skulle ta slut för dig nu. När du har 5 barn och du vet att du ska liksom inte bilda familj med en ny man du träffar. Det tror jag skulle kännas rätt så här främmande. Alltså det är en ny superboss helt klart.
Bara att helt intresserad. men det är också tycker jag en skillnad. Nej, men jag tycker också att det känns annorlunda. Att jag tänker så här, om det skulle bli så att vi separerade innan var det så där. Jag menar, när jag tog slut med mig och Nanook, då var jag 40 ändå. Det är så här, jag menar inte att det är någon ålder, men det är lite så här på gränsen. Visst, om man så tutar på och liksom går ut och ligger med de första kvällen, då är det klart att man kan bli gravid igen. Men det var verkligen en, ska man säga, en vattendelare, om man ska säga. Att det var, jag visste att, min tanke var ju inte att jag skulle träffa någon ny och skaffa barn med.
Nej, precis, jag förstår.
Nej, utan det var så här, gud vad kul att ligga runt och jobba och bara leva sitt eget liv, inreda sitt eget.
Då har du klarat den bossen.
Ja, du har gjort den. Men det var en ganska, jag tänkte på det en dag, det kändes ganska speciellt i kroppen att jag tänkte så här, om vi inte skulle hålla ihop så skulle mitt primära inte vara att vara snygg och gå ut på krogen och försöka hitta en ny kär. Utan det skulle vara så här, okej, då kanske Sanna och jag kan åka till den grekiska ön och skriva en roman. Då kanske barnen och jag kan tågluffa, då ska jag skriva... Alltså det blev mycket mer centrerat på mig och barnen och vänners välmående än att så här... Jaha, alltså männen, jag tänkte inte, männen fick inte plats i den liksom bubblan av hur livet då skulle bli.
Nej, jag förstår.
Det var liksom inte alls lika viktigt eftersom jag vet att jag inte kommer skaffa barn med nästa kar.
Nej, och jag förstår. Och jag kan säga så här, när jag separerade från Olgas pappa, då jag hade ju en sån här enorm dröm och frihet. Det var nästan liksom som att jag drömde om att flytta hemifrån, alltså på den nivån.
För
när jag själv flyttade hemifrån, det gjorde jag ju väldigt tidigt från min pappa. Jag var bara, hade inte ens fyllt 18. Liksom. Det var i 3:an på gymnasiet. Och det var inte så att jag hade behövt sukta efter det. Eller längta efter det. Eller bara så här drömt om, du vet, så där. Utan jag liksom flyttade dit. Och sen så bodde jag där på något sätt. Och så träffade jag Ville rätt snabbt. Eller liksom, jag hade väl liksom levt något ungkarsliv i 3 år, sen träffade jag Ville och flyttade ihop med honom och ledde familjeliv i 5 år. Men då började jag längta efter att flytta hemifrån. Och det var liksom den där känslan av att få vara helt själv och bestämma över mitt liv. Och det handlade inte om att han var någon boss eller bestämmande person, utan det handlade ju sjukt mycket om att jag hade ett då oupptäckt medberoende som gjorde att jag, när jag levde liksom i den här familjen, så var ju mina tentakler och mitt andra fokus så jävla påkopplat. Och jag började få en så här inre längtan efter att bara så här få hitta mig själv och bara så här ja, fokusera på mig själv helt enkelt. Och jag hade så mycket drömmar det där sista året innan vi faktiskt separerade. Om att ha min egen lägenhet. Vet, så här, jag ville bara ha min lilla etta och så här, inreda den. Och hur jag skulle kunna träffa vänner och bara tänka klara tankar. Och inte behöva förhålla mig till, till honom. Liksom, så här. Och det handlade verkligen mycket mer om mig än vad det handlade om honom. Och sen när jag träffade Micke så levde vi ett särboskap. Och det många tror ju, eller vill ju tillskriva hans då, vad ska man säga, knarkande och dysfunktion, det särboskapet. Men det var liksom inte bara det. Jag hade fortfarande den där enorma, och jag kände igen det så mycket i dig när du flyttade till Klippgatan. Ah. Ja, det där att man får sin egen jävla borg och här får ingen kar komma in och bestämma. Utan, och jag hade sånt fortsatt behov av det där och det handlade väldigt mycket om att reda ut mitt medberoende. Att klara av att liksom dela livet tillsammans med någon. För att jag känner absolut inte så nu. Jag har ingen sån där Hemnet knarka dröm i smyg. Nej, sitter och kollar på så här. Men nej, så fort nej. Det blir... De få gånger som jag och Micke har haft så här rejäla bråk de senaste åren, det händer väldigt sällan. Men då, det min första instinktiva känsla, det är att jag ska åka runt och titta på en lite mindre gård som jag ska bo på själv. Förstår du känslan? Direkt in på Blocket och kolla om det är någon som hyr ut en liten gård som jag bara kan dra till direkt med hästarna och bara ha det lite mer hippieaktigt där. Det var så här, men som ni, ja, men det är ju liksom någon del i den. Förstår du känslan?
Ja, men gud, jag har ju levt i den känslan i hela mitt liv. Varenda hus på Gotland, jag tänkte så här, nej, det är nog det huset det blir. Alltså på ett desperat sätt har jag liksom tentaklat upp varenda hus, ringt på en öde hus. Jag höll på så där egentligen fram till jag och mitt ex liksom separerade.
Ja.
Då liksom var det som att det försvann på något sätt. För att det måste säga lite, med mycket i mig tycker jag är en late bloomer, det där att kanske hitta sig själv och hitta glädjen i. Och när jag var 40 då och skaffade den här lägenheten och var så lycklig och det var så mycket blommor och lampor och hippeliv och måla golv och väggar bla 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 och tapeter och fan hans moster liksom. Det var ju så schizofrent där uppe. Det var ju egentligen en känsla som jag skulle haft, ja men... Men runt 20-25 liksom. Men då var ju min mamma sjuk och min mamma dog. Det känns som att jag... Liksom allting har kommit ganska sent till mig tycker jag. Och då läste jag... om man tar Kristina Lunds författarskap.
Mm.
Så har jag ju skrivit en del om det. Att det handlar väldigt mycket om det komplicerade liksom, relationen mellan... mor och dotter, vilket också är min spaning. Och just det där, att när man har till exempel en mamma som man på något sätt, nu gällde inte det för mig, men en mamma som tittar bort, som inte ser ens behov, som inte tycker att man duger och sådär, då är det ju väldigt svårt att växa upp. Och det handlar ju mycket om Kristina Lunds författarskap, om idla flickor och alltså tanter som fortfarande som är som små flickor. Och då tänker jag lite på min relation med min mamma, att jag som utvecklades så sent, men som hade så starkt behov av min mamma och så gick hon bort så tidigt, så kan jag känna igen mig lite i det där att jag på Kristina Lunds sätt har liksom stannat lite. Förstår du vad jag menar? Kanske aldrig riktigt vuxit upp. Men det finns också en dikt där hennes mamma, fast hon säger inte att hennes mamma nu har dött, och då skriver hon i den där fantastiska dikten att det är någon annan som stryker undan håret hennes panna, att nu är hon liksom inte en liten flicka längre och liknande, att det finns något så här symboliskt i att man har svårt att på något sätt bryta sig fri från vissa människor eller vissa mönster på grund av, ja, vad det nu handlar om liksom. Och då tänkte jag lite att jag kanske kände igen mig lite i det där, att jag romantiserar och glorifierar den tiden när min mamma levde, och att det på något sätt är svårt, att jag vill inte riktigt släppa taget om det, och gör jag det och blir för ansvarsfull eller blir liksom för vuxen, då på något sätt är det som att jag begraver henne mer. Does it make sense?
Verkligen, absolut. Mm. Att genom att jag förstår precis vad du menar.
Mm.
Att du inte vill göra... Det är som att jag känner att jag inte vill klippa av med mitt hår för att mamma har tagit på mitt hår.
Mm.
Förstår du att man säger? det är liksom, men det kanske är liksom.
Nej, jag fattar.
Det är som någon som har kvar en ballong med sin frus luft i, att man säger nej. Alltså, och jag förstår precis att så här, vissa egenskaper du hade precis när hon dog, liksom, att det finns ett barn i dig som du absolut inte vill göra det av med. Jag tycker det var skit. Det här måste du ta med din psykolog. Det är väldigt intressant faktiskt.
Ja, det är faktiskt intressant. Men jag tycker mycket, jag tycker dikter på det sättet tycker jag väcker upp mycket existentiella liksom frågor och frågor som är nära en själv. På det sättet tycker jag att det är en liksom känslöppnare med dikter, romaner och liknande. Det är klart att det också kan vara det, eller man ser på filmer som jag kollar på här, fantastiska scener, normala människor. Men med dikter kan det ju vara tre rader som gör att man liksom kastas tillbaka i en känsla, eller ett ord som gör att man helt plötsligt förstår precis sammanhanget. På det sättet tycker jag att liksom den typen av lyrik är helt fantastisk. Och nu när jag läst om Kristina Lund lite, så har det blivit mycket såna här aha-upplevelser.
Ja, men hon är ju som en det är som nyckeln in till liksom de absolut mest grundläggande och starka känslor. Sen har hon ju också en enorm humor. Hundstunden med Kristina Lund, jag kommer ihåg också att det var, den kom ut så på sent 80-tal tror jag, och mamma var helt obsessed med Hundstunden. Och jag minns att hon satt den och rökte, och så tittade hon i den här boken och bara skrattade liksom. Och jag bara, vad är det här? Vad skrattar mamma åt liksom? Och sen när man själv, och jag kan inte ha varit mer än, jag var kanske 10 år då liksom. Och till och med jag kunde såg humorn i de här dikterna.
Till och
med att den, ja, men till och med ett barn. Alltså den är universell på något sätt, hennes humor. Och det är så roligt att den där typen av tankar kommer från den här väldigt extremt seriösa kvinnan med den släpiga rösten. Att hon har det där extremt snabba humoristiska i sig. Det är,
det är liksom en, det är faktiskt underbart.
Det är underbart.
Nu ska du snart gå iväg. Men först ska vi, tycker jag bara, vi måste göra en liten recap med Paolo Gate. Vi kan inte bara låta det stå okommenterat, tycker jag. Eftersom det tagit upp så mycket stor del av vårt liv. Det påminner mig lite om känslan av corona. Att det är så här, det blåser upp och det är allt man bryr sig om. Och sen ser plötsligt en dag så har man vant sig. Nu har ju det gått mycket fortare med Paolo Gate. Men dels har jag läst en jättebra krönika om just hyckleriet med Hedda Kerr. Ja, men Lena Hallengren som är socialminister nu, som har gått ut och hon har så starka uttryck att de borde skämmas och hit och dit. Och så som många säger då, jaha, men det är ju inte ens att man kan vara sjuk när man går dit och tar de här proverna, utan man måste ju till och med vara frisk. Nej, man måste ju redan ha haft det, man kan ju inte ha några symptom. Så det enda det svarar på är ju faktiskt om man har haft det, så det är ingen sjuk som springer i trapporna här på Hedda Kerr eller liknande. Det är bara som man säger, det är för att det är Camilla Läckberg. Denna framgångsrika liksom snusk-författare då, enligt liksom finkulturen. De kan bara inte smälta att hon ska tjäna pengar. Nej. Eller att det kan inte vara seriöst, tycker de, när hon är med. Och även om hon tar sin hand ifrån det som hon har gjort, så kan de ändå bara inte se det för vad det är. En tjänst som det svenska samhället och de svenska myndigheterna inte har lyckats med överhuvudtaget ju. Alltså, vad är det som händer? Hur går det med deras tester och liknande? Och jag tycker Anders, han kan ju inte ens svara. Det var en tjej på Ekot igår som frågade om på deras eviga presskonferenser. Så här, vad är det som händer? Varför är det inte fler folk som testas? Nej. Han hade liksom inget svar. Jag menar, om sanningen är så att det spelar ingen roll om vi testar, för det är så få människor som har varit sjuka, så det är bara att slänga pengar i sjön. Säg det då, men att privata människor som går under av oro, inte då utan att så här, bli häcklade för Camilla Läckberg, ska kunna gå och köpa sig test. Det är också sån jävla hyckleri. Jag tänker också på Paolo då, som det är väl ett år sedan när den nya sexköpslagen kom, och då var ju Liberalerna, tror jag, bland annat, som ville då att lagen skulle skärpas, att man mycket lättare skulle få fängelse, att man skulle ta bort bara då att man fick
böter.
En liten bot. Liksom. Och nej, men det var ingen som tyckte. Det var ju absolut ingen som tyckte liksom. Det var Vänsterpartiet, den här Linda Snecker, som tyckte det. Men det var ingen som tyckte. Nej, utan det får vi vänta lite med. Och sen så är plötsligt så är det en känd snubbe som åker fast. Och då blir det liksom, då går det på 5 sekunder.
Ja,
men det var några månader sedan. Ja, men 7 av 8 partier gjorde tummen ner för att ändra det här. Och nu så är det liksom, nu ska politikerna, bara för att de har, en kändis har blivit ertappad då.
Mm.
Då ska den avgöra vilken straffrätt det ska bli. Det är ju inte särskilt imponerande liksom. Så att det där är lite spännande tycker jag. Att det är likadant med Arnaud egentligen. Det var ju ingen som trodde. Leif GV blev ju chockad att han då fick 2,5 års fängelse. De trodde ju såklart inte att bevisvärden skulle vara tillräckligt stark. Men det är väl som att de ska statuera exempel då. Men det är ändå ganska sorgligt tycker jag. Att det behövs liksom en känd,
men att man ska göra det till politiskt snubbe. Case. Ja. Nu är det ju speciellt i det här fallet, eftersom det inte är så att någon har outat Paolo. Det är ingen media som har gjort, utan han har ju outat sig själv liksom. Och där kan, så han får ju liksom stå han får ju bära hundhuvudet själv och så. Men däremot så, som sagt, eftermälet, man blir tokig på det hyckleri som flertalet då av våra partiledare ägnar sig åt. Att de helt plötsligt, som du säger, går in och har ändrat åsikt i frågan. Bara för att det verkar ju vara så att varenda chef är så upprörd över det här och tycker att det borde ha blivit fängelse för Paolo, och alla har något att säga. Och jag tycker som sagt också att Alexander Bard, Bardissimo, han är ju flitig på Twitter och han har ju extrema åsikter, höger och vänster. Jag håller verkligen inte med honom i allt, men jag håller verkligen med honom i den filosofiska tankegången. Liksom att han skrev någonting så här: ja, alla ni jävla snutar som sitter där och liksom slår er för bröstet och tycker att ni har gjort en sån storartad insats. Då var det liksom en snut som också dömdes för, fast till och med koppleri, samtidigt som Paolo. Är hans namn outat? Svar nej. Har han en samhällsbärande funktion? Ja. Han borde ju verkligen liksom doppa sig kär och rulla sig fjärdar tycker jag, för att han är polis, han går runt och ska liksom lagföra brott och se till att vi har lag och ordning följs i det här landet, och han begår den här typen av smutsiga brottslighet. Sen är det en annan liten spaning jag har på Paolo Gate som jag tycker är rätt snuskigt. Det är den här mannen som var med under den här operation då, Torsk, eller vad heter den, inte något sånt där?
Operation Torsk.
Torsk. Han heter...
Väldigt fantasifullt namn.
Ja, men alltså, det är homiskt. Då är det en polis som heter Simon Häggström som har uttalat sig i alla medier kring den här Operation Torsk.
Ja. Han
ledde hela operationen. Den här snubben, han är... finns på Instagram och har 55 000 följare.
Jag vet.
Han är författare och polis, specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål. På sin Instagram så gör han också reklam då för sin senaste thriller, I skuggan av ett brott eller sånt där. I skuggan av Sektor 5. Alla hans böcker då, thrillers, handlar om poliserna Marcus och Natalia som jagar människohandlare i Stockholm. Det vill säga, när han går ut och uttalar sig i media om Paolo Robertos case, så gör ju han det i egenskap av varumärkesbygge. Alltså, han har ju enormt mycket på att vinna som författare och kommersiell, han är ju kommersiell thrillerförfattare helt enkelt.
Det här var det där en så snygg bild inne på när han står mot ljus.
Jag sa det är författarbild.
Gud. Oj, vad man ser.
Och det här måste jag säga att jag journalisten i mig går igång. Jag undrar hur kommer sig att han driver de här Operation Torsk, att de har fått så enormt stort massmedialt utrymme, och att han, det är honom som vi går och intervjuar. Det finns väl en massa andra snutar som är med och gör Operation Torsk. Och jag tycker också att det är rätt oetiskt faktiskt att en polis... nu gör ju Martin, vad heter han? Martin Melin. Han skriver ju också böcker. Men att de i egenskap av liksom... Ska man
inte, fast Martin Melin har väl inte någon ledande position. Låt han, det är väl ingen som har läst hans böcker. Han höll på med dem när han var ihop med Camilla Läckberg och skrev. Alltså...
Simon Häggström ger ändå ut sina böcker på HarperCollins Nordic. Han är liksom, Han säljer rätt mycket böcker och jag tycker att det är rätt snuskigt att han passar på att bygga varumärke och sälja sitt författarskap när han är ute och gör operation insatstorsk. Och dessutom råkar av en händelse Paolo Roberto åka dit så att de får så tok mycket press. Det här ska ju undersökas vidare förstås. Det här är bara liksom, det här är fingret upp i luften och jag får absolut en känsla att det här är någonting som kan ha varit planlagt. Men vi får se. Jag ska gräva lite mer i det här. Men jag anar ugglor i mossen. Jag tycker inte att det är helt ren. Alltså, jag tycker inte det känns som att han är helt rent mjöl på.
Rent mjöl på sen. Mycket spännande. Följning fortsätter. Fortsättning följer.
Nu måste jag avsluta, älskling. Du?
Puss och kram.
Puss och kram alla ni som lyssnar. Och gå in och recensera oss och tyck och tänk och skicka DM till oss om ni vill att vi ska ta upp någonting speciellt.
Och tack för allt beröm för förra avsnittet. Puss och kram, hej då!
Puss och kram!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.